En podcast från Aftonbladet.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack för ditt arbete.
We don't need no education. Yeah.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Vår turné fortsätter och idag är vi på kulturpolitiska veckan på självaste Smålands nation i Lund. Innan vi kör igång ska vi återvända till en kär gammal vän, nämligen Gävlemoderaten och tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckman. Där har ni honom. Den här gången har vi låtit hans Twitter referera hockeymatchen Sverige-Ryssland. Går det att kombinera idrott och politik? Kan någon, då kan Lars Bäckman. Innan match konstaterar Bäckman att Sverige mot Ryssland i kvartsfinal i hockey-VM. Hela svenska folket hejar på Sverige, utom J. Sjöstedt och Oli Lars som hejar på? Frågetecken. Hashtag twittpuck. Vi ligger under och Bäckman skräder inte med orden. Varför ler Oli Lars just nu? Hashtag twittpuck, hashtag BM-soffan, hashtag tre kronor, hashtag Ryssland. Sen visar han upp random bild på en glad Lars Ohly. Efter att Sverige förlorat med 3-5 kan så Bäckman till slut dra slutsatsen att det nya hårda kalla Sverige, när att tre kronor SC åker ut redan i kvarten, hashtag hockey-VM, hashtag twittpuck, hashtag tre kronor, hashtag VM-soffan, hashtag fail, hashtag Löfven. Han konstaterar alltså att det är sossarnas fel att Sverige förlorar i hockeyn. Så ja, idrott och politik kan tydligen mixas. I alla fall med en gnutta vansinne, paranoia och kommunistskräck. Vansinne, paranoia och kommunistskräck kan också summera kvällens panel som är inga mindre än. Hon är jurist, komiker samt ankare i P3s tankesmedjan. Ge en varm applåd till Dilan och Apek.
Tack.
Vår nästa gäst är doktor i sociologi, författare och arbetskritiker. Välkomna Roland Paulsen. Vi ska bara lyssna lite snabbt på hur du introducerades på Arbetskritiskt forum.
Vi ska fortsätta med Roland Paulsen alldeles strax från den här scenen. Tänkte bara återigen upprepa det rent praktiska att frågor emottagits tacksamt, läggs i spannar. På bar. Eventet streamas, det vill säga direkt sänds på abfplay.se. Det innebär med andra ord att det filmas i lokalen. Nu är detta poängterat. I övrigt så tror jag att de flesta är med på noterna här. Och streamingen kan man även se ute i kaféet. Är det alldeles för trångt och syrefattigt här så finns det mer plats och kaffe till försäljning där ute.
För att vara arbetskritiker låter det som ni jobbar rätt mycket, Roland.
Nej, men det var ett jättefint forum det där. Det var mycket pengar inblandade så att ja, de var liksom tvungna att organisera det hela.
Hon är i alla fall komiker, satiriker och har precis dragit igång egna satirprogrammet Lätt hänt extra på SVT-plattformen Edit. Jag ger er Moa Lundqvist. Och studierektor och examinator ikväll bland de lärde i flumme som alltid jag, Johannes Klenell. Boken vi ska läsa idag kan först och främst beskrivas som lång.
Oerhört lång.
Genom nästan 500 sidor får vi följa vår förre statsminister Göran Perssons resa genom vad som skulle kunna beskrivas som världens häftigaste liv. Ja, om någon annan än Göran Persson fått berätta om det. Vi går direkt på första citatet. Redan efter valförlusten 2006 kände jag behovet av att få gå igenom mina år i regeringen och att få göra om mina möten med människorna. Vilken fantastisk resa och vilka underbara, briljanta, lojala, arbetsdugliga, trevliga, griniga, lata, opolitliga och underliga människor som jag reste med. Vilken dramatik och vilka svåra val. Det blev min väg och mina val. Så här i retrospekt, hur fantastiskt tyckte ni den här resan blev i bokform, Dilan?
Ja, i bokform? Mm. Inte jättefantastisk. Den är lite för lång. Men om man läser lite mellan raderna jävlar, vilken resa. Det måste jag ändå ge år. Otroligt många år. Kanske för många år.
För många
men,
år.
Häftiga år.
Vad säger du, Roland?
Alltså när det gick upp för mig vad jag hade sagt ja till med den här podden så jag skrev ju det. Alltså måste vi läsa allt? För att plötsligt blev jag den här studenten som jag numera undervisar som liksom bara, vi vet vad kommer på tentan här. Så att det är som att man får den här instinktiva känslan av att om mitt liv står på spel, om jag pressar mig igenom det här så kommer en del av min själ liksom att tyna bort och du kommer aldrig få tillbaka den. Och så känns det när jag tagit del av Göran Perssons resa. Den har varit fantastisk för honom. Men inte, ja, typ så känner jag.
Vad säger du, Moa?
Jag tycker att det var ett litet problem att han beskriver allt. Alla människor, varje stycke, det är en ny person han har träffat. Jag träffade den här, den kom in i rummet. Det var så här, nästa stycke. Sen kom den andra personen. Pågår, pågår, pågår. Varje kapitel innehåller kanske 900 000 av hans minnen från sitt liv. Och det är för många. Och jag har haft länge ett case om att män måste börja skriva dagbok i tidig ålder. För att kunna urskilja vad som är intressant för någon annan. Och vad som bara är något man själv kommer ihåg eller känner.
Men det är ju något han inte skriver så mycket om där. Och det är till exempel sina barn.
Ja, ingenting om dem.
De nämner han typ i en mening, tror jag. Sina förälskelser, ingenting. Sina fruar, tre stycken sammanlagt. Två, alltså också en mening typ.
Ja. Det finns inget juicy gossip i den här boken överhuvudtaget.
Dödbok, det gäller känslor och allt sånt. Ja. Inget sånt.
Jag tänkte faktiskt på det att han bytte fru utan att nämna det.
Ja.
Att först hette hon Gunilla och sen helt plötsligt Annika.
Men jag tror att han inte märkte det själv. Alltså nej. Jag tror att det är mycket allt möjligt. Det som har hänt i Göran Perssons liv som han minns är liksom relaterat till politiken. Allt annat, det är som att han har gått runt, han har haft lite fritid ibland och då har han kanske råkat ligga med någon. Råkat gifta sig. Råkat få barn. Han har inte förstått det, men det har hänt.
Det är för att han har memorerat alla de mötena med olika statssekreterare. Yeah. Det är det som liksom ligger lagrat i hans huvud. Och sen, det är ju en mening där om när Anitra Sten kom in i rummet. Där liksom man får känna lite att där var det något som hände.
Ja, där förstår man ju. Han minns ju inte det för att han kanske var mer kär i henne, tror jag. Utan just för att hon var statssekreterare.
Ja, precis.
Att hon då är kopplad till politiken och då värd att minnas på något sätt. Kanske i förlängningen leva med överhuvudtaget.
Vi går till stycket Mamma, kyrkan och Myresjöhuset. Skolan påverkade mig. Den tog tydlig ställning mot papisterna som katoliker ofta benämndes på den tiden. Något farligare än jesuiter fanns inte. Min negativa attityd satt djupt och långt upp i medelåldern kunde jag känna obehag inför det katolska. Både seder och tankesätt. Så småningom har jag dock låtit mitt förnuft ta överhanden. Jag ser numera avspänt och nyfiket också på den katolska delen av kristenheten. Hur oväntat tyckte ni det var att Persson valt just katoliker när han skulle välja var han skulle placera sin rasism?
Ja, alla har vi vår rasism att placera någonstans. Det är ju helt riktigt. Jag tyckte det var jättekul att läsa om det. Det hade jag velat läsa mer om det. Men det är också för att jag tycker kristna är jätteexotiska. För att kristendomen är för mig som mainstream på något sätt. Och när folk faktiskt är aktiva, fromma kristna tycker jag att det är coolt.
Han ville ju bli kul att veta. Präst också.
Ja, det!
Att det var hans liksom stora dröm när han var yngre, att bli präst. Vad hade hänt med det här landet om Göran Persson hade blivit präst i Svenska kyrkan? Var hade vi varit då? Nu är en jätterelevant fråga.
Jag tyckte det var lite mer oväntat att han skrev att han valde mellan politiken och idrottsrörelsen.
Ja, det var otroligt oväntat faktiskt.
Jag ansågs vara ett läshuvud. Det var inte enbart positivt. Att läsa för mycket kunde göra en konstig. Man kunde bli förläst, hävdades det. Hos ABF blev jag folkbildare. På ett årsmöte som hölls på Hugos konditori valdes jag till suppleant i styrelsen för ABF i Vingåker. Jag hade studiecirklar i ostkunskap, minns jag. Och möjligen och även någon studiecirkel i engelska. Jag kan inte minnas att något av allt detta kändes särskilt svårt. Allt var möjligt. Ingenting skyggar jag för. Mm. Vad tror ni om Perssons ödmjukhet? Känns den befriande?
Ödmjukhet? Du talar om den som att den existerar. Som att den finns och liksom... jag tycker att det är lite befriande faktiskt, tycker jag, att läsa om hans beskrivning av sig själv som helt och hållet saknar självinsikt. Jag gillar det. Jag supportar det.
Just det här med hans läshuvud är så intressant, för att det liksom dräller ju hela boken av litterära referenser, alltså överallt så här, varenda, nej nu är jag ironisk, det finns ingenting sånt, det här typ Edvard Bernstein tyckte det här om socialdemokratin och det här var viktigt när jag insåg det här om reformismen, att det är det här vi ska ägna oss åt, det är det här vi ska, det finns inget sånt. Inte ett enda ideologiskt resonemang i hela boken. Så, och det är rätt häpnadsväckande. Vad den borde heta är ju typ hur jag klarade att vara politiker ett helt liv utan att alls vara intresserad av politik.
Men det är väl det som, alltså det är det som slår mig med honom. Och det är därför jag tänker att ja, det är konstigt att han har valt mellan präst och idrott och politik och allt möjligt. Men han är ju på ett sätt inte en politiker. Han är ju bara någon som när en dröm om att få vara sektledare. Och sektledare kan du vara i alla möjliga sammanhang. Jag tror inte att han har så mycket kunskaper om något egentligen. Han vet bara hur man leder en flock. Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Det är hans talang.
Katarina Holms arbetarkommun var en mycket framgångsrik politisk organisation. Socialdemokraterna hade dominerat kommunalpolitiken ända sedan 20-talet och dittills åtnjutit en obruten egen majoritet i stats- och kommunfullmäktige. Självklart var det partidistriktet som mer eller mindre luftlandsatte mig i denna framgångsrika arbetarkommun och ordnade så jag valde till ordförande efter bara några månader. Skälet till att jag så snabbt valde till ordförande i Katrineholms arbetarkommun var för att Socialdemokraterna ville vinna även 1976 års val. Skulle han göra det själv alltså?
Jag har problem med hur han beskriver situationen här. För att det känns, det här är alltså en kommun där allting redan går superbra. Det är ju det han skriver. Hur fan vad bra det går i Katrineholm.
Det är dags att skicka in Göran Persson.
Ja men det är så här. Man kan lika gärna säga att ja, men vi skickar in någon som inte påverkar läget överhuvudtaget. Men det är ju det här som är så underbart, att han tar liksom inte riktigt in världen utanför och andra människor. Han bara tänker att men det här måste vara för att jag är så fantastisk. Medan jag som läser tänker att det här är för att du inte kan göra så mycket alls. Det är säkert att sätta dig där typ.
Jag tycker att det är lite roligt att det känns som att han beskriver många politiska situationer som lite som liksom i dataspel. Att man klarar av olika levels och bossar. Att han ser på det väldigt så, såhär, nu händer det här, nu ska in här och lösa det här. Och så har han gjort det och då går han vidare till nästa level. Att han väldigt liksom, jag vet inte, jag tycker det är spännande. Jag tror att han kanske ser lite så också. Att han styr upp och klarar av det, går vidare.
Mm. Men det är jag helt säker på. Jag menar, luftlandsatte, alltså det är väl en militär term. Liksom. Han hoppar ut där som en fallskärmsjägare och ska göra någonting. Så det är ungefär som, ja, men som du var inne på, det är som House of Cards. Alltså bara det att han är lite vrickad. Han kanske inte uppfattar situationen helt korrekt alla gånger. Men annars, om man bara slänger in ett par mord sådär, då är han Francis Underwood helt och hållet. Mm. Det är han faktiskt. Om man slänger in flera mord, då är han American Psycho. För att den här, ja, men analysen av det här är hierarkin, de här är mina motparter, de här måste jag spela ut och så vidare. Men det är nästan det boken handlar om genomgående. Mm. Så hela fundamentet finns där, det är bara de där morden som saknas för att han ska bli en av de här killarna.
Göran levlar till skolminister. Jag bjöd Anitra Sten på lunch på restaurang Katelin i Gamla stan. På den tiden en exklusiv restaurang med gott anseende, särskilt känd för sin strömming. Anitra anledde som en stormvind. Det var svårt att tro att hon just skulle fylla 40. Hon var vacker, glad och stenhård.
Sjukt.
Idag är vi gifta, Anitra och jag. Vi lever våra liv tillsammans och njuter oerhört av detta.
Too much information.
Den så kallade kommunaliseringen som Anitra och jag genomförde innebar egentligen ingenting annat än att kommunerna fick ta över hela arbetsgivaransvaret för samtliga lärare som tjänstgjorde i kommunens skolor. Var alltså en av historiens mest kritiserade skolreformer. Görans och Anitras eget lilla kärleksäventyr, typ som när de drejar i Ghost.
Ja, verkligen. Jag tyckte det var så bra att få en förklaring till detta. Att han är så här, det var ingen stor grej. Jag och Anitra, vi gjorde det och det var liksom för oss förbara, det var något man gjorde. Var lite så här på dejt, lite smygkåt och komma på något spännande att göra tillsammans. Kommunaliseringen,
det bara hände. Boom.
Det här är ju direkt citerat, du utelämnar ju inget mellanled här, utan det går från förälskelse till kommunalisering. Det direkta led liksom.
Ja. Det var deras lilla kärleksgrej.
Kärlekens mirakel, borde man kalla den.
Och sen har han lyckats bortse från all kritik. Och bara så alla som tycker att det här var jättedåligt, de överdriver. För det var ingen grej. Det var något jag och Anitra gjorde som vi gick igång på.
Ja. Han minns inget annat från den tiden.
Jag tror inte heller det.
Anitra åt strömming. Ja, lite så.
Att hon var 40 men ändå lite sexig.
Ja.
Han var så mindblown av det.
Det är där man undrar om han försökte minnas vilken hårfärg och hårfärg. Nej, fan, vi kör kommunaliseringen. Lika bra.
Göran blir finansminister. Vi gjorde det omöjliga. Regeringen sökte uppnå bredast möjliga samarbete i riksdagen. De borgerliga hade nyss lämnat en koalition och på ett undantag när var de inte särskilt intresserade av att hjälpa den nya regeringen. Undantaget var Centerpartiet. Centern skulle inte springa och gömma sig, som partiledaren Olof Johansson uttryckte det. Inte ens om det behövdes insatser för att rädda Sverige. Jag berättar vilka förslag den socialdemokratiska regeringen arbetade med. Deras kroppsspråk var lätt att uttyda. Olust. Börje Hörnlund somnade efter 10 minuters föredragning och jag är helt säker på att de andra två var mycket nöjda med denna demonstration av totalt ointresse. Det var lite mer klass på politiken förr, va?
Ja, men det där har jag en spaning om, att det nu sker mer på EU-nivå i EU-parlamentet, att folk sitter och sover. För att jag vet att de satte upp en pjäs om mänskliga rättigheter i parlamentet som de spelade, några EU-parlamentariker spelade upp den. Och då berättade Cecilia Malmström att det var första och enda gången hon hade sett EU-parlamentariker vara fokuserade och inte sova eller skicka sms. Så därför tänker jag att det där kanske var vanligt tidigare i liksom rikspolitiken, men att det nu sker på EU-nivå istället. Så vi får inte se så många som sitter och sover så. Men det händer i EU. Mm. Det är jag helt övertygad om. Det fortfarande är lika vanligt, men på ett annat ställe.
Men jag tänker så här, skulle liksom...
Tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det!
Skulle den här killen somna under en förhandling?
Går igång på sig själva så mycket nu för tiden.
Ja, alltså det är det som jag tycker är den tragiska baksidan av att politiken har förnyats lite så. Att det inte finns lika mycket gubbar kvar i politiken. För jag tycker gubbar har ett härligt sätt på det viset. Att gillar de inte någonting, då somnar de. Och då kommer det politiska förslaget antagligen inte bli verklighet, vilket jag tycker är ett effektivt sätt att jobba på, för att alla mår bra, inte så mycket stress och man sover bort det som man inte riktigt gillar. Mm. Nu är det lite kanske för mycket action, skulle jag säga.
Göran behöver mer stöd från Centerpartiet och får hjälp från Bo Dockered från Lantbrukarnas riksförbund. Då skriver han så här: dessutom hade vi roligt när vi träffades. Inte sällan åt vi på tok för mycket mat. Lantbrukarnas riksförbund hade sitt högkvarter på Klara Norra Kyrkogata 12 i centrala Stockholm. Adressen kallades allmänt för Bondtolvan och Bo Dockered hade ambitionen att hans arbetsfrukostar skulle fungera som veritabla skyltfönster för de svenska böndernas matproduktion. På Bondtolvans frukostbord fanns allt, dessutom i ett otal varianter. Till sist blev det för mycket. Jag föreslog för de två andra herrarna att vi skulle börja banta. De gick igång. De instämde. Och efter att ha rundat prinskorvarna, baconberget och den krämiga äggröran en sista gång gick vi ner till Bondtolvans källare för att väga in oss. I källaren stod en gigantisk våg för inkommande och avgående gods. Pekka vägde för lite, Bosse och jag vägde exakt lika mycket, 118 kilo. Då tittar Bo Dockered på mig. Du Persson, det är allt en jävla tur att vi inte är med i samma organisation. Tänk vad trångt det skulle bli när vi kom ut genom dörren. Den invägningen och den repliken kom att bilda upptakt till vad som senare skulle kallas för centersamarbetet. Skulle ni beskriva Persson som lite av en livsnjutare ändå?
Jag tror att Persson har oerhörda komplex, eftersom att hans vikt är så återkommande i boken och att han pratar om det nästan tvångsmässigt med andra politiker hela tiden. Drar alltid liknelser till sin eller andras kroppshyddor. Men att han, eftersom att, som vi har konstaterat, att han saknar självinsikt, så kan han inte förstå att han faktiskt mår dåligt över någonting. Utan han bara pratar om det lite för mycket. Gött, jämt.
Men det är en annan sak. Han skriver aldrig om att han har haft ångest någon gång. Aldrig. Däremot tänker jag att om man ska kunna äta så här mycket måste det ändå finnas något hål att fylla upp liksom. Och där är, jag ser det som att man blir tjock, och det är en av de finare neuroserna, därför att den riktar egentligen bara sig mot personen själv. Men sen har han gått in i den här identiteten av att han är en livsnjutare. Och han har någon slags konstig så här fat bonding, eller vad man ska kalla det. Att han kommer in på det här med att ja, du är också tjock och så här. Jag tror han sa till Maud till och med någon gång så här att har du problem med vikten, Maud? Mm. Mm. Alltså han gjorde ofta en grej, och det är ett roligt fenomen att om en person själv då går in, jag är tjockisen, då känner han plötsligt att han kan peka ut vilken tjockis som helst och göra narr av dem. Mm. För han är liksom själv den identiteten.
Det tar oss till kapitlet hemläxan först. Vid ett möte med utländska långivare frågade en av deltagarna hur jag som finansminister såg på möjligheten att också i framtiden hålla ordning och reda i statsfinanserna. Jag var på gott humör och drog till med en jämförelse som säkert var rolig. Däremot inte tillräckligt respektfull mot chefen för världens äldsta riksbank. Jag sa att budgetsanering riskerade att utsättas för samma farliga psykologi som bantning. Sedan pekade jag på den välvuxne Bäckström och sa det. Urban och jag har åtskilliga gånger satt upp målet att komma under 100 kilo. Ibland har vi lyckats, och då har vi alltid unnat oss något gott. På samma vis sätter det med statsfinanserna. Det svåra är inte att bli av med underskotten. Det svåra är att behålla den nya styrkan. Risken för att man drar på sig nya utgifter är lika stor som att riksbankschefen och jag öppnar kylskåpsdörren på nytt. Det liksom bara regnar tjockispikar.
Men väldigt pedagogiskt, tycker jag. Jag förstod plötsligt.
Jag blev glad när jag läste det här citatet. Därför att jag kände att det här är kanske den mest pedagogiska beskrivningen av statsfinanserna som jag någonsin har läst i mitt liv. Så tack, Göran Persson. Det fyllde ett tomrum hos mig. Säker på att många känner igen sig.
Vi går till kapitlet från nej till ja. Nu var det jag som var finansminister. Med den speciella läggning jag hade tyckte jag om att redovisa stora ekonomiska sammanhang fritt ur minnet. Att jag klarar detta på ett i huvudsak korrekt sätt beror på att jag har närmast fotografiskt minne. Särskilt vad det gäller siffror. Är Göran dålig på något alls?
Det korta svaret är nej.
Och det långa svaret är?
Nej. Nej, nej. Han är lite dålig på att berätta en målande historia och beskriva något han någonsin har känt. Det är en liten brist, men i övrigt nej.
Jag var också på väg att klara av den stora uppgiften att rädda statsfinanserna. Jag visste att genombrottet var nära och kunde se många finansministerår framför mig. Hade det blivit så finns nog risken att jag blivit helt odräglig. Med den läggningen som jag har och i kraft av de stora framgångarna som blev frukten av det hårda arbetet hade jag behövt inte bara en slav på triumfvagnen utan många slavar som skrek i mitt öra: kom ihåg att du är dödlig. Ser han alltså sig själv som lite av en romersk kejsare? Var kommer det ifrån?
Men det här är väl den enda gången i boken som han nästan får till någon slags självinsikt. Att han kan inse, men det byggs ändå på att han är så här: jag är helt enkelt för jävla bra för att det ska vara sant. Jag är för bra för att jag ens ska kunna hantera själv min egen braighet. Jag måste ta ner mig själv på jorden för att jag är så bra. Det hade han kunnat skriva istället, för det hade varit exakt samma sak.
Mm. Det är lite så här, tur att jag blev statsminister, för annars hade jag blivit så himla självgod.
Ja.
Ett svårt rollbyte. Att det inte är helt lätt att genomföra övergången från finansminister till statsminister hänger delvis ihop med partiets traditionella uppdelning mellan rollen som finansminister som har dragit åt höger och rollen som statsminister som har dragit åt vänster. För mig personligen innebar rollbytet alltså att jag helt enligt den socialdemokratiska traditionen tvingades gå från höger till vänster. Från pragmatism till ideologi, från vardagens grå arbetsuppgifter till visionernas lockande värld. Det här tyckte jag ändå var rätt intressant. Tror ni att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt såg på uppdelning på samma sätt? Eller är det här mer av en sossegrej rakt av? Vad säger du, Roland?
Jag tror de är mer intresserade av ideologi än vad han är faktiskt. För att här tydliggörs det på något vis ändå att han är inte så intresserad. Alltså, han upplevde ju det där som en pålaga. Fasen, nu måste jag intressera mig för ideologi. Och det gjorde han ju inte i alla fall, utan det blev ju bara sanering och sådär i all evighet. Och det jag tror att det är rätt viktigt, man kan läsa den här boken som en förklaring till vad som hände med socialdemokratin efter, jag skulle säga efter Ingvar Carlsson. Därför med Göran Perssons generation så får vi sossar plötsligt som går direkt från ministerposter till näringslivet. Så vi har Åsbrink då, som går till Goldman Sachs. Vi har Östros som går till vd-posten för bankföreningen. Alltså, och Göran Persson själv går ju till slut till att jobba för näringslivet som lobbyist. Och jag tror det förklaras av det här att de är så vana vid den grå vardagen då inom citationstecken. Som egentligen bara är en teknisk tillvaro där man ska administrera olika saker. Men där det inte finns någon idé riktigt om vilken riktning politiken ska eller hur samhället ska omvälvas till någonting nytt. Alltså det är han ju helt ointresserad av. Så att, citatet tydliggör väl att han fram till dess inte varit så intresserad av ideologi.
Vi ska lämna den grå vardagen och gå in på kapitlet Helmut Kohl och politikens väsen.
Ja, det här är ett bra kapitel.
Vid Visbykonferensen träffar jag för första gången Helmut Kohl, den tyske förbundskanslern. Vårt första möte kom att följas av otaliga flera, både inom ramen för EU och bilateralt. Helmut Kohl var en stor Europapolitiker, både i bokstavlig och i bildlig mening. Och under mötet i Visby tog han sig god tid med mig. Vi hade långa samtal på tumman hand. Han var en person som det var lätt att tycka om. Inför mitt första besök i Tyskland som statsminister i juli 1996 frågade Helmut om jag hade några speciella önskemål vad gällde maten.
Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiös med smör. Först en assiett. Och jag kan tänka mig att det är 10 sådana här smörklickar, 10 gram styck som ligger där. Konsumera snabbt. Sen tar han in en till och också den går åt. Sen liksom går han ner på något sätt i varv.
Konstigt att gå ner i varv när man har ätit 5 kilo smör. Så svårt att vara speedad efter det.
Jag föreslog omedelbart Saumagen och då blev Helmut Kohl glad. Fast just denna lunch i Bonn var ett undantag. Maten som serverades omöjliggjorde allt skarpsinne under eftermiddagen. Till förrätt serverades en mycket krämig kantarellsoppa, starkt kryddad med vitpeppar. Huvudrätten var suggmagen jag hade önskat mig. Den var skuren i centimeter tjocka skivor, stekt i smör och serverades med så kallad gräddpuré, ett mycket välsmakande potatismos. Till dessert bjöds äppelkaka och vaniljsås som genomgående dryck. Tvärs igenom hela måltiden serverades tyskt vitt vin. Det här låter säkert jättegott, men varför får vi veta det här?
Det här är en middag han har ätit i säkert 10 år innan han skriver det. Jag minns inte ens vad jag åt igår i sån här detalj. Alltså, det är helt fascinerande. Och återigen med tanke på vad han utelämnar. Att vi inte ens vet om hans barn är flickor eller pojkar.
Men det är så roligt, han pratar om sitt fotografiska sifferminne. Men hans fotografiska minne för mat är ju helt obegripligt.
Men förlåt, är suggmage vad jag tror att det är? Alltså en gris suggas mage. Mm. Vill bara kolla det.
Fylld med. Han beskriver ju det, för det, jag tycker det fattas en grej här. Och det är ju att han upptäckte den här maträtten genom att vara Helmut Kohls fru. Som hade skrivit någon slags matlagningsbok. Som Göran Persson får av Helmut Kohl. Läser lite i, fastnar för suggmage.
Det
måste ha varit mer än en sida i den här boken med maträtter. Men han fastnar för suggmage, ber om det. Jag upplever att Helmut Kohl har lite dåligt inflytande på Göran Persson. Att han är lite den som drar in honom i missbruket av smör till exempel. Och grisars inälvor.
På resan tillbaka till Sverige medförde jag i triumfen 4 kilo tung suggmage.
Nej. Varför i triumf? Varför jättestor triumf att ha med en gris?
Varför tar han med sig det? Varför kändes det naturligt att göra?
Höll han det så över huvudet?
Jag har den på regeringskansliet. Med en suggmage.
Den gjorde succé bland vänner och medarbetare.
Varför gjorde den succé? Återigen, vad håller de på med?
Inte minst därför att rätten serverades tillsammans med min historia om hur det gick till i den stora världen.
Ja, det är också.
Där man hade lunchmöten på riktigt.
Där man åt jättemycket smör och sen däckade. Alla bara, what?
Jag tänkte sig alla medarbetare där. Tänk vad de måste skratta så. Alltså, han är Ricky Gervais alltså, i The Office. Han har tagit sig dit att alla hans medarbetare och vänner, de är liksom tvungna att skratta och liksom, de som vill avancera, de säger så här: du, jag kan inte berätta om suggmagen. Hur var det gick till nu när du fick till? Alltså, det är så man gör, tror jag, Socialdemokraterna.
Ja, för ingen normalfungerande människa skulle väl bli jätteglad och exalterad när någon kommer med 4 kilo suggmage och ska berätta en berättelse om när det är något smör. Det är ju inte, det är inte något som jag själv i alla fall skulle bli så jättepeppad över. Så det måste verkligen vara så att, att alla bara vet att det här berömmer man honom för.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
För då går det kanske lite bättre.
Något svårare än politik finns inte. Finare finns inte heller. Eller? Politik är den högsta formen av intellektuell verksamhet, anser jag. Bevis på Perssons tes hittar vi i det här stycket. Olof Johansson hade i många år varit djupt engagerad i energipolitiken. Han var illa sedd i industrin, inte särskilt populär bland Moderaterna och inte heller i den del av socialdemokratin som hade anknytning till de gamla teknikerna. Han kallades ibland för Tok-Olle. Benämningen var kränkande och kränkningen var givetvis helt avsiktlig. Skulle ni kalla det här för ett bra exempel på den högsta formen av intellektuell verksamhet?
Nej, jag tycker man kunde hitta någon synonym för tok som hade varit lite mer avancerad. Tok-Olle är ju inte... Det är inte så att man är så här, åh, vad, finns det dubbla meningar i det? Vad menas egentligen med Tok-Olle? Så att nej, jag tycker inte att det är den vackraste formen som finns på jorden, politik.
Han är också lite kränkande mot läsarens intellekt. Eftersom att han verkligen måste förklara att Tok-Olle var kränkande och att kränkningen var avsiktlig. Det var skönt att han skrev det, för att annars hade man kunnat tolka det som att de kanske var kära i varandra. Man vet aldrig.
Vi regerar vidare trots valkatastrofen. Valresultatet 1998 var en katastrof för Socialdemokraterna. Vi tappade 8,8% och fick 36,6% av rösterna. För att få majoritet i riksdagen efter valet måste Socialdemokraterna därför ha stöd av 2 andra partier. Efter valet tog jag min tillflykt till Norra kyrkogården i Stockholm. Där tyckte jag mig finna frid och ro i den ohyggligt pressade situation som jag befann mig i. Det bör ha varit på måndagen efter valet, kanske tisdagen. Jag kände det som att kyrkogården erbjöd frisk luft och inspiration. Vilket väl säger någonting om mitt personliga stämningsläge. Jag lärde mig då det att förlora ett val. Efteråt kommer en period då man blir väldigt ensam. Telefonerna slutar ringa. Exakt så var det för mig efter valet 1998. Jag kom på mig själv med att gå kors och tvärs på jakt efter en speciell gravsten. Jag letade efter Per Albin Hanssons namn. Den socialdemokratiska statsministern som myntade begreppet folkhemmet. Alltså, det är jättefint med en ledsen person som vandrar till Per Albin Hanssons grav. Men borde han inte ha gjort och tänkt det här när han faktiskt har förlorat ett val?
Ja, det känns också som något han har sett på en film att man gör när man blir ledsen. Att man så börjar strosa omkring och är uppgiven. Så här, ingen ringer, går till någon grav och sitter och gråter. Fast i filmer brukar det kanske vara att man känner någon som har dött då, som man liksom haft en personlig relation till. Men han bara, det får bli Per Albin Hansson. Jag har sett att det är så det går till. Man är riktigt
ledsen. Men det känns också som att i en film så skulle det vara, det skulle omfatta en period som kanske är veckor eller månader av sorg och press och ångest.
A Coldplay medley.
Ja, någonting här säger mig också, eftersom att de faktiskt inte förlorade valet. Det är ju en förlust för Göran, eftersom att om man liksom inte avancerar så förlorar man på något sätt i hans värld. Men här känns det som att det rör sig om kanske 30 minuter i hans liv.
Yeah.
Då han kände sig lite orolig. Går till kyrkogården, gör en jättegrej av det. Men sen ska han ju fortsätta vara statsminister. Hans perspektiv. Jag ifrågasätter då. Lämnar det där.
Det är, han, men det är väl det att han har ju gått med i det här partiet. Han valde liksom mellan fotboll och socialdemokrat. Så tänkte han, ja, men jag tar det största partiet vi har. Och så gör jag karriär här. Liksom. Men det som gör, tror jag, att socialdemokrater säkert lätt går, hamnar i den där situationen och går till Per Albin Hanssons grav och är ledsna på samma sätt. De imiterar säkert Göran efter att ha läst boken.
Det blir en grej.
Ja, det tror jag absolut. Det är att de kommer alltid att känna att det är emot. De kommer alltid att känna en relativ förlust. Därför de har de är fortfarande 30% parti liksom. De kommer, det är inte det här över 50% längre. Så de kommer att vara ledsna, tror jag, lite grann. Alternativt sova så här på något möte i protesten.
Riktiga emos.
Nya statsråd. Den viktigaste regeringsuppgiften under den kommande mandatperioden var att halvera arbetslösheten. Så till statsråd i det nya näringsdepartementet valde jag två mycket kontroversiella och kompetenta politiker. Den ena var Björn Rosengren och den andra var Mona Sahlin. Björn Rosengren lämnade sitt ordförandeskap i TCO i samband med en skandal som hängde ihop med ett besök på en porrklubb. Alltså, hur borde inte kontroversiell betonas lite mer än kompetent här? Eller var porrklubbsbesöket mycket kompetent utfört?
Man brukar vara kontroversiell för sina idéer och vilken vågad tanke. Men det är med så här, han gick på porrklubbar, kontroversiell politiker. Eller vad Mona Sahlin, vet jag inte riktigt vad det skulle, Toblerone-affären. Liksom, då är man kontroversiell. Ja, annan begreppsapparat.
Men skulle ni beskriva Göran Persson som en förlåtande person?
Nej. Jag tror att han kan förlåta en, men att varje gång man lämnar rummet så tittar han lite så argt efter en. Så att man känner att det bränner till i nacken. Men man är så här, han har ju förlåtit mig. Det kan inte vara någon grej. Jag inbillar mig liksom att han är sur fortfarande. Men han är det för resten av livet. Det tror jag. Men att han absolut förlåter en.
Rosengren hade kallat Norge för den sista sovjetstaten och känslorna svallade förstås. Björn var trött, riktigt ledsen var han, och tabben tilläts växa till orimliga proportioner. Jag gjorde bedömningen att så farligt var det väl ändå inte. För att muntra upp Björn Rosengren sa jag, du skulle ha sagt något om norrmännens dåliga fotbollslandslag också. Sedan skrattade jag gott. Skadan var redan skedd och det lönade sig inte att gråta. Alltså, han är ett sånt as, va?
Ja, men det känns som att han drivs lika mycket som han drivs av att slutföra saker, att levla. Så drivs han också av lite ett förakt mot andra människor. Det känns som att han inte riktigt blir, han blir inte så upprörd, för att han vet att alla människor är alltid lite sämre än vad han är, och därför kommer de göra sådana saker, och att han kommer alltid klara sig. Så han kan skratta åt det.
Ja, han sitter liksom så pass tryggt hela tiden. Mm. Det är som en sån släkting som berättar något jättepinsamt som man har gjort när man var liten. Mm. Och sen skrattar alla jättemycket. Man själv är ledsen, man är tvungen att skratta med lite fastän man skäms. Och tycker att det var lite så här dumt att det var någon som var tvungen att berätta det inför alla. En sån människa är Göran Persson, som sitter och berättar såna anekdoter och skrattar och har det jättekul. För att ingen kan liksom komma med någonting likvärdigt mot honom. För då blir man utfryst och förföljd av Göran.
Socialdemokratins styrka. Kalle, Karl Peter Thorvaldsson, var väl den sista SSU-ordföranden som lyckades hålla ihop SSU och se till att de olika falangerna drog åt samma håll. Han gjorde detta med en oslagbar kombination av intuition, politisk talang och ett stort varmt hjärta. Men när han avgick i juni 1995 följde en nedgångsperiod. Konflikten inom SSU blev synlig. Någon slags höger ställdes mot någon slags vänster. Plötsligt blev det accepterat att den som hade majoriteten i ungdomsförbundet bestämde över minoriteten. Det räknades röster och det myglades på ett rent frånstötande sätt. Vann majoriteten med en röst övervikt tog majoriteten överallt. Jag tänkte lite på det här. Beskriver inte Persson bara parlamentarisk demokrati här?
Ja, där förstår jag honom ändå. Alltså, det finns olika idéer där om demokrati. Att, ja, votering kan man ha liksom i nödfall, men innan dess kan man ha som en kommunikativ demokrati där man diskuterar och resonerar med en tro på att alla är rationella. Man kan komma fram till ett bästa argumentet, att det finns ett sånt gemensamt intresse. Och jag tycker det är en rätt vacker demokrati i det. Det är bara det att det totalt sabbas av sådana personer som Göran Persson. Därför att i sådana diskussioner så är ju han den som liksom helt tar över. Håller en lång utläggning om en sak. Frågar sen plötsligt säkert någon utvikning om Helmut Kohl och flera ansjätter smör. Och typ 50 minuter senare återkommer han liksom till vad saken handlar om. Och då är man där att man bara säger ja, ja. Alltså att det funkar inte med sådana som honom. Utan för att en kommunikativ demokrati ska fungera, då måste man vara mer saklig på något vis. Och det tror jag inte han är, utan jag tror han utnyttjar det här med utmattning. Jag tror han har väldigt bra retoriska knep för att vinna diskussioner alltså. Och då blir det här med votering ett hot. För då kan man liksom skita i vad människor säger och bara köra på vad majoriteten tycker.
Erik Åsbrink avgår efter en konflikt med Göran Persson. Oppositionen rasade naturligtvis och krävde nyval, lämpligen i anslutning till Europaparlamentsvalet den 13 juni. Mest högljudd var folkpartiledaren Lars Leijonborg som uppenbarligen var säker på att det inte skulle bli något nyval trots allt. Hade det blivit nyval i Sverige vid den tidpunkten hade Folkpartiet skadats mest. Moderatledaren Carl Bildt stödde, som vanligt lite förstrött, förslaget om nyval. Alltså, jag tror att de borgerliga försöker misstroendeförklara Persson 5 gånger i boken. Alltså, varför håller de på så?
Finns det något annat sätt att komma åt honom på? Går det? Det går väl inte? Det känns som att det är omöjligt att vinna över honom i en debatt.
Mm. Ja, han skriver ju någon gång där när han drog sin för KU och att det var lite så här, han fnyser lite åt det, men det var ändå så här, ja, men det var jag tvungen att göra. Och KU är ju precis som att gå och säga till fröken så, den här har gjort det här, och så får man sitta där och bli utfrågad, ingenting händer någonsin, i så här allra värsta fall så säger någon så, det var lite dumt att du gjorde det, men det hände ju ingenting annat, men så att det finns ju liksom, de kan inte göra någonting annat, sitta och tjalla på varandra och springa till KU, det är verkligen som i en lågstad i skolan på det sättet. Men han verkar inte bry sig om det heller riktigt, tycker jag. De misstroendeförklaringarna och anmälningar till KU, det spelar liksom ingen som helst roll för honom.
Persson mår bra och han kommer till kapitlet Välfärden växer igen. Skördetid väntade. Det fanns utrymme för både skattesänkningar och reformer framöver. Människor som hade drabbats hårt under saneringsåren skulle få se att den socialdemokratiska regeringen höll fast vid en rättvis fördelningspolitik. Och under de närmast följande åren blev den ekonomiska utvecklingen verkligen mycket god. Samma dag som jag fyllde 50 år stod jag i riksdagens talarstol. Det var ett sätt att fira sin högtidsdag som ingen annan, vare sig förr eller senare, har gjort. Jag hade säkert kunnat få debatten flyttad om jag bett om det. Det hade jag aldrig en tanke på. En bättre födelsedagspresent än att för regeringens räkning få föra debatt mot oppositionen kunde jag inte få. Det är rätt imponerande om man kan få en datumkrock och framstå som ett privilegium.
Men det är för att han väldigt mycket som i själen är som en odräglig ungdomsförbundskille. Det finns tjejer som är så också. Men många killar som är bara så... Åh, det är så kul med politik. Och man bara, nej, det är inte så kul.
Det ska inte vara så kul, då är något fel.
Det är så roligt att ha kongress nu. Åh, nej men gud, måste vi sitta upp hela natten? Ska vi bara sova 2 timmar i natt? Måste vi förlänga den här kongressen med en dag? Gud, vad roligt. Han har säkert fått barn under tiden som han har gjort grejer och bara varit så. Men det här är så kul att få stå i den här talarstolen. Det är odrägligt, men det är också Göran.
Han älskar ju att prata. Alltså, ja. Det bästa delen i boken där han bjuder på sig själv, det är när han förklarar hur han kan vara så en god talare. Han har då en speciell metod där han övar. Varje gång han åker hem eller mellan Katrineholm och regeringskansliet, tror jag det är, så håller han alltså tal då för sig själv i bilen. Och han upprepar, han lägger liksom, justerar, där skulle jag betonat mer och sådär. Han har en teori om att det måste kännas i kroppen. Man kan inte bara ha talen i huvudet, utan det måste liksom... Så jag tror han älskar att prata. Mm. Och att ha folk som lyssnar. Jag tror att det är den bästa födelsedagspresenten man kan ge honom. En sån debatt.
Jag minns den 19 september 1997 när Moderaternas ledare Lars Tobisson citerade en amerikansk tidning. Där stod att det var ungefär lika troligt att Sverige skulle då 4% arbetslöshet som att böckling skulle bli hela världens favoritmat. Människolivet är rikt och komplicerat. Det låter sig inte pressas in i fyrkantiga modeller. Därför får ekonomerna ofta fel. De fångar inte människors drömmar. Allt i livet går inte att reducera till en fråga om tillgång och efterfrågan. Hur som helst, jag träffade helt rätt den gången. Jag kunde komma tillbaka till riksdagen och jaga Lars Tobisson med frågan: vad ska du göra för att kränga böckling ut i världen? Jag beskrev hur jag såg Tobisson framför mig i den ena storstaden efter den andra. Hans uppgift var att lära fransmän, italienare, ryssar och amerikanare äta böckling. Det skulle bli hela världens favoritmat nu när Persson och sossarna hade pressat ner arbetslösheten till 4%. Han glömmer aldrig en oförrätt, va?
Nej. Jag tror att det här är hans version av erotiska fantasier.
Ja, det tror jag. Alltså, det är ju det här som han är glad för, att de nådde 4% arbetslöshet. Det här är ju den bästa konsekvensen av det. Han har inte beskrivit något om någon typ barnfamilj där båda föräldrar får jobb och de kan åka till Thailand och köpa platt-tv och sådär. Det är han helt ointresserad av. Han är glad för att den här personen måste äta upp sin bucklingsgrej, han sa. Liksom. Det, Det är det han går igång på, tror jag.
Men det här, han har ju alltså inte en målsättning med full sysselsättning. Skulle du säga att det ens är möjligt som målsättning?
Ja, det är klart det är. Man kan ju liksom dra ner skatter och lösa upp kollektivavtal och allt sånt så att det blir jättebilligt att anställa arbetskraft. Det var ju inte riktigt det Göran Persson gick ut med, men han förde ju en åtstramningspolitik. Sen vet jag inte om det var det som ledde till att arbetslösheten sjönk så pass mycket, utan det hade ju med hela världsekonomin att göra. Så sen åkte den ju upp igen också. Så att vi skulle ha Göran Persson att tacka för de här grejerna, det är rätt konstigt. När han beskriver det här hårda saneringsarbetet så är det ju han liksom som har gjort det på något vis. Det är han som har genomdrivit den här tunga processen. Men det han gjorde, det var ju att skära ner överallt, framförallt inom vård, omsorg och skola. Och samtidigt tillåta otroligt snabbt växande klassklyftor. Så under Göran Perssons tid vid makten så ökar klassklyftorna nästan rekordartat i Sverige. Och det är också en sån liten sak man lätt glömmer här. Vad han trots allt tillät medan han lekte Francis Underwood i parlamentet.
Att dansa med Doris. Christian Luke hade haft en förfrågan liggande hos min pressenhet i flera år och svaret hade alltid varit nej. Jag ville inte sitta och prata lustigheter och leka arga leken samtidigt som jag tvingades att spara i välfärden och arbetslösheten var hög. Jag skulle inte ha kunnat försvara mitt framträdande hos Luke inför de som vred och vände på varje krona och som ängslades att över att staten skulle kräva ännu mer. Hans pressekreterare då. Vad Janne och Anna inte berättade för mig var att de själva hade gett Luke några tips. Som att jag någon gång hade kallat in medarbetare och minister till mitt rum och sedan gömt mig bakom en dörr. Som att jag själv hade gjort några busringningar. Skulle ni beskriva det som härligt eller hemskt om Göran Persson stod bakom en dörr när ni kom till jobbet? Dylan?
Jag blev traumatiserad av tanken.
Bilden av mig var ensidig och negativ. Janne och Anna såg som sin uppgift att ändra den bilden. De ville göra det möjligt för medierna och därmed för medborgarna att se sidor av min personlighet som de själva såg och båda uppskattade. På mindre än en vecka hade det hänt. Märkligt. Buffelperson blev myspersson bokstavligt talat över en natt. Det finns något djupt obehagligt med konceptet myspersson.
Ja.
Han beskriver ju här att han får ett uppskattande brev av någon. Typ såhär, vad bra du gjorde ifrån det där i OS-studion. Såhär. Och han tyckte att det var pinsamt. Det betyder att det är typ första gången han får ett uppskattande brev av någon. Fram till dess var det liksom bara så här utskällningar. Så tolkar jag det i alla fall.
Snart dock dök nästa orosmoln upp på min mediehimmel. Journalisten Stina Lundberg Dabrowski höll sedan länge på med ett ambitiöst arbete för att göra en dokumentär om mig. Hennes uttalade tes var att Sveriges statsminister och Socialdemokraternas partiledare inte gärna kunde vara riktigt så obehaglig och känslolös som han beskrevs. I så fall hade han knappast blivit vald. Tanken stod med att Stinas tes höll på att bli inaktuell. Det är lite av ett lyxproblem att oroa sig över att man är så älskad, va?
Mm. Men också intressant att han... Jag tycker det här är ett exempel på hur han kan vända exakt allting som händer till sin egen fördel. Att han först är lite så, varför ska jag hålla på och ge mig ut i media och bli en mysfarbror? Det vore konstigt. Sen när det lyckas, då kan han liksom bränna Dabrowski och bara, ja, nu är det lite efter gumman. Ja. Det där är lite yesterday som Helmut Kohl brukar säga. Då blev det liksom helt plötsligt hans smarta poäng där någonstans. Jag älskar det med honom.
Men skulle ni beskriva Persson som något av en humble bragger?
Inte så jättehumble. Så humble.
Valrörelsen 2002. Jag minns att under meningsutbytet med moderatledaren Bo Lundgren var jag så engagerad att jag reste mig från stolen och argumenterade med hela min stora kropp. Och jag gav högljutt bifall till Gudrun Schyman och gick till attack mot den borgerliga jämställdhetsfrågan. Det var en härlig partiledardebatt. Kanske den bästa som jag varit med om i tv. Han vet verkligen hur man lever, va?
Han klarade den banan svinbra och han minns det än idag. Hur han bara krossade.
Men hur använde han sin stora kropp?
Han kanske reste sig upp och sträckte lite på sig. Flaxa med armarna. Jag kan bara spekulera.
regeringsförhandlingar och nu blir det tråkigt igen. Metoden för att förankra budgeten i förväg hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet blev inkörsport till ett växande och fördjupat samarbete. Och vi började förhandla fram allt mer propositioner innan de fördelades, förelades riksdagen. Helt naturligt började vänsterpartister och miljöpartister säga att de nu ville sitta i regeringen. Jag sa nej. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand deklarerade så sent som dagen före valet vid ett möte i Göteborg att Miljöpartiet inte kunde tänka sig att samarbeta med Moderater eller Kristdemokrater. Samma hållning som Birger Schlaug hade haft i 4 år tidigare. Döm därför om min förvåning när partiet redan dagen efter valet öppnade för förhandlingar med Lars Leijonborg och Folkpartiet. Jag blev ursinnig. Våra väljare hade stödröstat för att hjälpa in Miljöpartiet i riksdagen. Jag hade själv legitimerat deras parti genom ett nära samarbete. Vi hade suttit på samma sida i valdebatterna och nu tackade de genom att svika. Alltså hela den här grejen med Miljöpartiet, det verkar vara ett av Perssons stora orosmoln i livet, va? Det förföljer honom hela tiden.
Jag tror att han tror att det är Miljöpartiet som är hans barn. Att han inte förstår att han har mänskliga barn, men han upplever Miljöpartiet som sin kanske lite bråkiga tonårsungdom som han hoppas ska få liksom en fantastisk framtid och göra allt det som han inte kunde göra. För att han återkommer lite i boken till miljöpolitiken och att han verkligen brinner för miljön, men det är ingenting som man kan göra i Socialdemokraterna. Det blir liksom, det måste alltid prioriteras bort. Och så har man Miljöpartiet och så ser han på den och säger mitt barn. Det är liksom Mufasa och Simba liksom.
Det är den son han berättar om.
Ja, exakt. Och kanske inte riktigt har förstått att det på riktigt inte är hans son. Men det är bara mina spekulationer.
Miljöpartiets plan kollapsar och Centern inte vill jobba med dem. Ett stort lugn infann sig när jag väl fattat mitt beslut. Jag använde hela den lediga dagen till att höra med riksdagen vilka lägenheter som var tillgängliga. Nu kunde jag iskallt iaktta hur mycket miljöpartisterna egentligen tålde. Alltså, vad är det här? Är det typ Game of Thrones vi befinner oss i?
Lite en förälder kanske med Münchhausen by proxy. Yeah. Alltså att man tycker om att plåga sitt barn då till exempel för att sen kunna vara den som räddar barnet. Så känns han ganska mycket. Alltså han tycker, och han njuter av att se andra lida och sen är det han som kan komma in och styra upp och då får känna någon slags psykologisk vinning på det.
Ja, han älskar ju när någon får lära sig en läxa.
Ja.
Det tror jag är en av hans topp 3 bästa känslor. Det är när det visar sig att någon har haft fel och den mår dåligt för att den har haft fel. Eller gjort fel. Det tror jag han njuter så innerligt av.
Men, och arg blir han ju när han själv då tvingas lära sig en läxa. Eller när typ Miljöpartiet mopsar sig lite grann. Han blir ju inte arg på, han ser någon social orättvisa eller någon som inte får vård eller något sånt där. Det är ju helt tomt på det.
Mm.
Utan han upprörs över sådana här saker. När det inte fungerar strategiskt som han hade tänkt.
Ja.
Vi kommer till kapitlet USA på gott och ont. Jag har alltid haft en starkt positiv uppfattning om USA. Den grundlades då jag växte upp i 1950-talets tidsanda och vi sjöng Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar varenda dag. Tänk så mycket sugar det finns i USA. Jag har ingen aning om man sjunger det här. Då blev det en politisk handling att dricka Coca-Cola och äta hamburgare. Det gjorde man inte i början på 1970-talet. För oss som tyckte om Coca-Cola erbjöds den nya Cuba-Cola. Är det här verkligen relevant information?
Ännu en härlig beskrivning av mat.
Men man kan, även om man exempelvis kritiserar George W. Bush för hans dåliga miljöpolitik, så kan man ha en god relation med George W. Bush som person. Rätta mig om jag har fel, men det är verkligen det första ni kommer att tänka på när ni tänker på Bush, hans usla miljöpolitik.
Nej. Tycker den var karaktäristisk för honom.
Jag har aldrig förstått de som kritiserar USA genom att påstå att president Bush inte är intelligent nog att sköta sitt arbete. Detta är naturligtvis fel. President Bush är en mycket intelligent person, dessutom framgångsrik politiker i den meningen att han var den första guvernören i Texas som omvaldes redan sedan 1975. Med närmare 70% av rösterna. Texas är en stor delstat. En politiker med sådan framgång är per definition ingen dålig politiker. Och president George W. Bush har ju också omvalt som amerikansk president. Inte heller detta är en dålig politisk prestation, för att uttrycka sig försiktigt. Men om det här stämmer, hur förklarar i så fall Göran Persson Ny Demokrati, Sverigedemokraterna, Junilistan eller KD?
Det känns som att han mer vill liksom ursäkta. Alltså han vill ju, jag upplever det som att han vill skryta om att han har haft kontakt med Bush. Och då måste han förklara för läsaren att Bush rent... vad ska man säga, rent objektivt så har han faktiskt gjort jävligt mycket. Han har levlat oj, vilka bossar han har klarat av.
Herregud.
Och Göran Persson har fått träffa den här personen och kan beskriva den personen. Och det är name dropping, egentligen, kan jag tycka.
Men det är väl där det framkommer just att politik för honom är levla. Mm, alltså att det är att vinna i dataspelet. Och att kunna vinna ett val på nytt tycker han ju är helt fantastiskt. Då är man ju en riktigt bra politiker. Mm. Vilket är så kul, för han skryter ju också med sitt intresse för andra världskriget, förintelsen, vad var det som möjliggjorde det, hur var det med alltså nationalsocialisterna, eller de vann ju också val liksom. Det är som du säger, det är rätt många som har det på, men det är en beundran där för någon machiavellisk konst som dock ja, inte riktigt tål någon reflexivitet och självgranskning. Han orkar inte tänka eller relatera det till det här stora engagemanget för förintelsen då, som han också har.
För att alltså hans demokratism fortsätter ju sen här i kapitlet Folket sa nej till euron. Någon riktig diskussion om huruvida EMU-frågan skulle avgöras i folkomröstning blev det aldrig, för på hösten 1997 rekommenderade den nyligen hemkomna moderatledaren Carl Bildt plötsligt att göra under en partiledardebatt i riksdagen att det skulle ordnas folkomröstning i juni 1999. Vad skulle jag göra? Skulle jag i en nyhetssändning med 30 sekunder till mitt förfogande försöka säga att frågan var alldeles för viktig för att folket skulle få avgöra den? Han tror verkligen inte på demokratiska lösningar, va?
Nej, men om man ska vara helt ärlig så är det väl därför han har kunnat genomföra så mycket också. Att han har varit den som faktiskt öppet har vågat köra över folket. Och bara kunnat genomföra sina egna idéer.
Han älskar ju folkbildning samtidigt. Mm. Det borde ju tala emot, men det är mest ostkunskaper och så.
Men han är lärare på sig själv.
Det kan de lära sig, men ja, EMU, nej.
Det är också frågan, älskar han folkbildning eller älskar han att få tala till människor? Och känna att han kanske har förändrat deras tankesätt. Inte för att det skulle vara bättre, utan bara för att han faktiskt har gjort det.
Jag tror det är definierat folkbildning som han ser på det. Liksom.
Samtidigt har nej-sidan börjat driva vänta och se-linjen allt hårdare. En majoritet av svenskarna hade getts intrycket att det var en fråga om månader innan euron skulle komma till Sverige. Och därför tänkte de rösta nej. På frågan, skulle du vilja se att Sverige införde euron 2006 och att riksdagen gavs möjlighet att stoppa projektet? Svarade majoriteten däremot ja. Men det är väl också typ den luddigaste formuleringen som någon har sagt ja till någonsin.
Ja, folk sparar jag släntrar jag av det. Jag har ingen aning om vad du säger.
Nej, men det är så här, han representerar ändå ja-sidan och det där är väl knappt ett ja. Det är ju liksom någon sorts nja-argument.
Ja, ett ja kanske eventuellt om det går, men om det inte går så går det inte. Punkt.
Avgången som inte blev möjlig. Själv hade jag sett som min uppgift att ge plats åt en grupp riktigt unga som skulle vara möjlig att lansera av valberedningen den dag jag bestämde mig för att avgå. Det var Thomas Östros, Ulrika Messing, Thomas Bodström och Per Nuder.
Åh, Per.
Idel ungdom här, va? Att beskriva Thomas Östros som riktigt ung, är inte det lite som när det är ABF-fest och någon säljer in Stefan Sundström som en rätt fräck ung kille?
Sant. Det är också arbetarrörelsen vi talar om. Mm. Vi måste ta med det i beräkningen. De föds som gubbar.
Men jag, för du nämnde Per Nuder här, jag var lite ledsen över att han nästan inte skriver någonting om Per Nuder. Vi läste ju Per Nuders bok som bara handlar om Göran Persson. Och det är en väldigt, väldigt sorglig insikt att det är verkligen...
Jag räknade faktiskt på det där. Ja. Per Nuders namn nämns 7 gånger på 476 sidor.
Det är så taskigt av Göran när Per Nuder har skrivit den boken på flera hundra sidor om bara Göran och säkert jättemånga till böcker som aldrig har kommit ut som bara handlar om hans och Görans relation. Det tycker jag är väldigt, det är förkrossande.
En valbar opposition bildas. Reinfeldt var i princip okänd utanför det egna partiet och hade inte uträttat någonting som stod ut. Han hade valt sig ordförande i ungdomsförbundet efter en hård konflikt med den sittande ordföranden. Han hade skrivit några böcker som höll rätt ton bland den tidens ungmoderater. Budskapet var att den offentliga sektorn krävde ekonomin och att generösa bidragssystem gjorde svenskarna lata. Det här att Reinfeldt knappt syns i boken, vad tror ni det säger oss?
Han fryser ut honom. Alltså det är ju hans, det är också en effektiv metod. För vissa människor finns inte i hans, han vet att de finns, men så länge han inte nämner dem så finns de inte riktigt. Jag tror att han försöker göra det med Reinfeldt ganska mycket. Mm. Att han skulle vara en sån oerhörd petitess i sammanhanget i svensk politik. Fredrik Reinfeldt är ingenting i svensk politik, enligt Göran.
Jag säger ju så här.
Vi tycker att alliansen... Det finns inget personligt hos mannen. Bo Lundgren var en person som jag tyckte inte om hans politik, men jag tyckte om honom för han var levande. Jag gick att ta på honom. Jag förstod hur han tänkte och jag förstod hur han kände. Men Fredrik Reinfeldt, det är noll i det avseendet.
Han är ingenting. Det är verkligen så fruktansvärt taskigt.
Carl Bildt var väl, han är så jävla dålig, tror jag, sa Carl Bildt. Det är ju bra i sammanhanget.
Ja, det är en komplimang att få höra det från Göran Persson, för då finns man åtminstone i hans värld.
På Vänsterpartiets kongress i februari 2004 valdes den tidigare partisekreteraren Lars Ohly till ny ordförande, vilket innebar att Vänsterpartiet återigen fick en partiledare som kallade sig för kommunist. Det inbjöd till en hård granskning av partiets förflutna och en sådan kom under hösten 2004. När Lars Ohly till slut gick med på att sluta kalla sig kommunist var det för sent. Hur fick de Lars Ohly att sluta kalla sig kommunist?
Det där är så konstigt. Jag förstår inte riktigt. Och vad ska det spela för roll? Skadan är ju redan skedd.
Ja, han beskriver ju inte vad problemet är.
Nej.
Men han har ju så pass känsla, tror jag, för medieklimatet och så här diskursiva svallvågor att han, ja, han bara utgår från att det är ett problem. Och that's it på något vis.
Mm. Framförallt hade dock högern hemma hos Maud Olofsson i Högfors sommaren 2004 enats om att samarbeta. Starten skedde med en för svensk kampanjverksamhet helt ny typ av styrt effektsökeri. Partiledarna utlovade att de skulle bada tunna tillsammans, vilket gjorde att hela upplägget blev spektakulärt för medierna. Göran Hägglund förklarade senare att det inte blev något gemensamt bad eftersom det inte skulle göra sig så bra på bild. Uttalandet röjde delvis självinsikt, men framförallt ringade det in vad mötet i Högfors handlade om, att göra sig bra på bild. Sett till hans Instagram-succéer, tror ni Persson skulle ha satsat på att sälja in Ohly i en badtunna istället?
Jag tror han var avundsjuk på kuppen, såklart. Men om det är något han är intresserad av så är det just det, hur man gör sig bra på bild. Det är ju det allt handlar om. Och att hålla koll på interna partistrukturen och sådär, så att inte någon gör uppror.
Jag tycker att det där exemplet med att de skulle bada badtunna. Jag har pratat med så många personer, inklusive mig själv. Jag har inte pratat med mig själv, men jag har tänkt på detta. Att jag tror att jag har sett den bilden på dem i badtunnan. Alltså jag har varit helt övertygad om att den bilden finns på partiledarna för alliansen i en badtunna. Så det är så fruktansvärt effektivt att det ens var på tapeten att de skulle bada badtunna, har gjort att jag har en inre bild som jag är helt säker på att jag har sett i en tidning. Och jättemånga som jag har pratat med har också sagt så, men den bilden finns väl, man kan väl googla fram den. Nej, de gjorde den aldrig. Det var ju en oerhörd succé. Att de ens pratade om det gjorde ju att folk blev liksom alldeles till sig. Så jag kan tänka mig att Göran var väldigt, väldigt avis på att han inte kom på det först kanske.
Maud Olofsson berättar liksom det i sin självbiografi, Jag är den jag är.
Ja. Just det, den är också väldigt bra.
Att att många har berättat just den, om den upplevelsen, att de har sett den här bilden.
Ja, den inte existerar. Det är nästan liksom något övernaturligt med den jävla bilden.
Och vad säger det om er?
Vi tänker mycket.
Vi kommer till kapitlet Min sista regeringsombildning. Innan jag går vidare i ministerlistan vill jag berätta om en minnesvärd händelse. Ett fåtal gånger under min statsministertid har jag sökt rätten att förrätta vigslar, och på försommaren 2006 vigde jag Ibrahim och Anna Baylan. Ibrahim Baylans djupt troende syrianska föräldrar, som sedan 25 år är bosatta i Botkyrka söder om Stockholm, fick se sin son gifta sig borgerligt. Vigselförrättare var Ibrahims vän, den svenska statsministern. Föräldrarna hade både bokstavligt och bildligt gjort en lång resa från sitt hus med stampat jordgolv i Turkiet till landshövdingens resident i norra Europa. Den talangfulla och intelligenta Ibrahim hade själv också gjort en lång resa från byn där han föddes till sin svenska ministerpost. Tänk om föräldrarna Baylan hade kunnat ana sin sons framtid den gången de satte honom i klosterskola för att studera Bibeln på Jesus eget språk. Outgrundliga är och Herrens vägnar. Alltså, varför får vi veta det här? Men,
det här var en jättestor stund i Göran Perssons liv utanför politiken, och här skulle man återigen kunna tänka att, men då kanske han skulle ha berättat om ett bröllop eller när han fick sitt tredje eller femtonde barn. Ingen vet hur många barn han har, allra minst Göran Persson själv. Men han väljer att berätta om en gång då han utgår från
att han skapade enorm beundran även utanför plenissalen. Och det är vackert.
Halvtidsutvärdering. Utan att binda mig öppnar jag istället för ett fördjupat samarbete med Miljöpartiet, inklusive möjligheter till framtida regeringsmedverkan. Därmed att jag lyckats behålla miljöpartisterna i samarbetet, men tvingats uttrycka mig så att jag istället tryckte ut vänsterpartisterna. De blev rasande. En sådan seger till och jag skulle vara förlorad. Jag minns att jag gick i skogarna kring Torp. Det var ett fantastiskt höstväder. Svamp i massor. Mättade färger. Ingen verk i höften. Allt hade varit perfekt om inte mobilen hade ringt idligen. Och jag hade tvingats försöka övertyga vänsterpartister om att jag inte hade menat så illa som det hade låtit. Jag minns att jag stod och tittade på en stilig älgtjur på nära håll. Jag stod blickstilla. En mild höstvind blåste rakt emot mig. Och jag var mitt i ett av dessa välsignade ögonblick när jag njöt av fullt ut av upplevelsen i min egen skog. Då ringde mobilen och iväg klev älgen. Hallå, det är Ingrid Burman, sa en av vänsterpartiets förhandlare i mitt öra. Jag var trött på politik. Är det inte så att Persson blir väldigt mycket mer poetisk i språket när han beskriver negativa känslor?
Ja, jag tror att han försöker säga något mer här med den här älgtjuren. Att det här var något slags ett vägskäl i hans liv. För han ser den här skogens konung då står och har någon slags stark upplevelse med den. Och sen ringer det. Och sen tillbaka till det gamla dit han inte vill igen. Så att det är något väldigt vackert. Men det är ganska specifikt den här händelsen med älgtjuren.
Att han lite önskar att han kanske var den älgtjuren.
Som kunde kliva iväg.
Ja, gå sin egen väg genom skogen.
Lämna jävla vänsterpartiet bakom sig. Och bara
aldrig behöva prata med Ingrid igen.
Iväg.
Ingen mobil som ringer. Mm.
Man kan ju också ha mobilen på ljudlös. Det skulle jag vilja ett förslag till göra.
Något att bära med sig.
Vi kommer till kapitlet från yttre till inre hot. Vi är på väg mot slutet här. I vårt reformarbete vad gäller brottsbekämpning hade vi nästan inget samarbete alls med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Båda partierna var motståndare till alla förslag om att ge polisen större befogenheter, och en anledning är förmodligen att många av medlemmarna har varit engagerade i olika aktionsgrupper. De präglas av sina erfarenheter, de har deltagit i aktioner, de har använt civil olydnad och har sett polisen som sina motståndare. Vi socialdemokrater har helt andra erfarenheter. Förtroendet för polisen är gott. Alltså, är inte det här lite som om en elevrådsordförande skryter om att han har bättre relation med rektorn än vad festkommittén har?
Ja, men det här är också hans sätt att hela tiden liksom befria alla andra människor från intelligens. Alltså, miljöpartisterna och vänsterpartisterna kan inte vara emot liksom en ordningsmakt av ideologiska skäl. De kan inte ha en tanke kring det, utan det är bara för att de har varit ute på reclaimed streets och kastat sten och blivit sura på grisen. Det finns liksom ingen substans i det någon annan tycker än Göran Persson.
Nej, det är så skinnersk betingning bara. De har lärt sig att se dem som polisen som ett hot typ, ja, i och med att de varit ute och slåss så mycket på gatorna. Vänsterpartister och miljöpartister har ju verkligen gjort det. Det har ni helt rätt i. Och precis som du säger, den ideologiska analysen är aldrig där. Mm. Jag tror nog inte den är där vad det gäller någon fråga han tar upp. Utan han när han beskriver vad andra partier, vilka ståndpunkter de står för och så vidare, så är det bara faktum på något vis. Men det är det även när han beskriver vad Socialdemokraterna står för. När han ska förklara det här tycker jag, så inleder han att liksom, vi socialdemokrater tycker att, och varför grunden är ideologisk, alltså det får man aldrig reda på. Det är som,
Min avgång, sista kapitlet. Vi skakade hand mycket korrekt. Fredrik Reinfeldt är aldrig den som demonstrerar sina känslor. Och det gjorde han inte nu heller. Rimligen var han mycket glad. Men han är en sluten person som är svår att få grepp om. Själv kan jag bli både förbannad, sur och besviken. Men för den skull gillar jag inte dåliga förlorare. Så jag ansträngde mig för att se ut som en segrare trots allt. Men jag konstaterade ju direkt att Sveriges Televisions politiska kommentator KG Bergström hanterade mig mycket förstrött. Han väntade redan på att få intervjua Sveriges nästa statsminister. Lite av en dålig förlorare verkar han väl ändå som.
Ja. Jag tror att det kan finnas någon psykologisk förklaring här, att han kände sig osynliggjord efter att Fredrik Reinfeldt hade vunnit. Och därför så är hela hans grej mot Fredrik Reinfeldt från och med då att osynliggöra honom på alla sätt möjliga. Och det är därför han får så lite utrymme i boken till exempel. Han har förlorat mot ingenting.
En gryning nu på försommaren. Klockan kan ha varit omkring 4. Vaknar jag i en så besynnerlig stämning. Jag fick ligga en stilla en stund och tänka efter innan jag kom på att för första gången på mycket länge hade jag inget att oroa mig för. Inga svåra samtal att ringa, inga konflikter att lösa, ingenting som jag måste göra. Fåglarna sjöng, jag hade sommarlov.
Nej, du har dina barn att ringa. Var är Anitra? Hur är din relation till hela din familj? Han har jättemycket att stå i, jag blir upprörd av det här. Han bara, jag är ledig nu, jag har ingenting kvar att göra i livet. Jo, du ska reda ut exakt hela ditt liv som har pågått medan du har varit statsminister. Jävla as, förlåt.
Vem ska läsa den här boken?
Hans barn.
De ska läsa den och kräva förskott på arvet. Ja. Det här är hur du har ignorerat oss. Liksom, you owe us på något vis.
Mm. Någon som försöker kartlägga exakt allt Göran Persson har gjort förutom han själv ska läsa den boken. Och göra en jättedetaljerad ny kartläggning av det. Det är den enda människan jag kan komma på som ska läsa den här boken.
Vad har ni lärt er av att läsa boken? Vem må?
Jag har lärt mig att ett vackert möte med en älg kan avgöra ens framtid.
Dylan?
Jag vill säga det här som vi diskuterade på vägen hit. Vad jag har lärt mig om hur man kan beskriva Göran Persson. Och det är att han är en person som inte runkar för en dejt.
Mm. Tänk på det så kommer det sjunka in hos
er. Ja, för det är talande för honom på så många plan.
Ja.
Mer liksom i ett större perspektiv. Och det är något som jag tycker att...
Men det är härligt att leva i nuet, eller?
Ja, men han är lite så... vi kör! Vad kan hända? Jag kan omforma varje jobbig situation.
Han rider på en våg av exaltation och kåthet. Och sen efteråt så tar han liksom konsekvenserna av det.
Han lever i en ständig berusning. Vissa andra kanske drar en runk för att lugna ner sig. Ja. Tänka rationellt. Men han liksom, kör. Inspiration.
Mm. Om han ändå hade tagit med den detaljen, då hade jag levt, hade jag varit tillbaka genom hela läsningen, tror jag. Nej, men jag har tänkt lite på Karl Ove Knausgård, som har skrivit böcker som är ungefär lika långa, och tänkt, vad fasen är det som är så fascinerande? Och jag tror jag förstår, därför att Knausgård, han skriver liksom om sånt som för tidig utlösning, att han blir trött på sina barn ibland. Alltså, han skriver om problem som man kan uppleva som människa. Och att det är så fascinerande tror jag beror på att många biografier nog ser ut som Göran Perssons. De handlar inte alls om vad det innebär att vara människa. De handlar om allt det andra i princip. Mm.
Jag har i alla fall lärt mig att Göran Persson luftlandsattes av socialdemokratin i Katrineholm. Att Göran Persson kan hittas bakom en dörr. Samt att med en schysst suggmake kan du slå världen med häpnad. Med de orden vill jag tacka Roland Paulsen, Dylan Apak och Moa Lundqvist. Ge dem en stor applåd. Klumpskolan är slut. Stort tack till er i publiken.